Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
I samtalet med Barbro har jag hennes astrologiska karta framför mig. Barbro är dubbelskytt, vilket innebär att både solen och ascendenten befinner sig i samma tecken. Men den viktiga solen, hennes sanna jag, är gömd i 12:e huset och det gör att egot löses upp och kan verka svagare än det annars är. Men det är en mening med allt. Utifrån ett astrologiskt perspektiv ska Barbro utveckla mer andliga egenskaper i detta liv. Det innebär absolut inte att hon är en svag individ, men hennes inre liv blir viktigare för henne än att framhäva egot. Barbro har även en konstellation som avslöjar hennes känslomässiga sår. Hon insåg tidigt hur mycket kunskap hon har inom sig, men blev inte bekräftad i detta och berättar på ett finstämt sätt om sitt känslomässiga sår och delar med sig av hur detta har påverkat henne och att det har sin rot i mammas barndom, kanske även i generationer bakåt i tiden. Mamman erbjöd dock Barbro den magiska världen som tillflyktsort och det hjälpte Barbro att klara av att leva här på jorden, men på bekostnad av den yttre världen där hennes praktiska förmågor inte utvecklades. Så småningom valde hon dock att utbilda sig i ämnen där hon även kunde verka i den yttre världen. I samtalet berättar Barbro om vad bildterapi är och att hon parallellt med sitt yrke som lärare har utbildat sig till bildterapeut. Det är både hennes och min önskan att det snart är en etablerad metod inom sjukvården i Sverige. Som den är i Danmark, Holland, England, Tyskland, USA och även i andra länder. Barbro tycker att det vore en dröm att kunna hjälpa traumatiserade barn med hjälp av bildterapi eller av alla former av det man kallar för art therapy som ett alternativ till psykofarmaka som ofta föreskrivs även till barn här i Sverige. Så följ med på Barbros spännande resa och ta del av hennes kunskap och visdom. Välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Ja, välkommen Barbro.
Tack Ann-Kristin.
Jag är jättetacksam att du vill vara min gäst här idag. För vi ska prata om din inre men även yttre resa. Och det är ju inte självklart för alla att man vill dela med sig av sitt liv, men du vill det.
Ja, nu verkar det bli så just idag med dig. Så det blir spännande för mig också. Mm,
men det känns det okej?
Okay? Det känns spännande, ja. Det känns bra.
Du har haft ett lite annorlunda liv. Vet du, jag tänkte att vi skulle ha horoskopet som inkörsport. Punkt här. Och jag vet ju att du är intresserad av astrologi och här har vi en dubbelskytt.
Ja, det har du talat om för mig. Det tycker jag är väldigt spännande.
Ja, det är elden i dig och skytten som symboliserar kunskap och ett sökande och en längtan efter att förstå allt. Universum. och så vidare. Men det är ju inte hela sanningen, utan nu är det så att både solen och Jupiter står i ditt 12:e hus. Så att det är inte bara det här yttre och allt det som skytten symboliserar, det här utåtgående, utan det är väldigt, väldigt mycket det introverta och tystnaden och lugnet och reflektion som den här konstellationen symboliserar. Det jag framförallt har fastnat för här idag och som jag gärna vill ha som inkörsport till det här samtalet, det är att du har en himlakropp som vi kallar för Chiron eller Chiron. Den står precis nära din måne, och månen symboliserar ju din mamma, och det innebär att jag fastnade för detta, för jag ser att det beskriver en del av ditt liv, inte hela ditt liv naturligtvis, ganska väl. Den här himlakroppen symboliserar dina inre sår och den inre smärta som du upplevde som liten och som ofta förföljer en människa under livets lopp. Och det handlar om sår i relation till ens mamma, och vi kanske kommer in lite mer på det här senare, men jag känner att vi kanske ska börja där. Och om du vill berätta lite grann om dina första år i livet.
Ja, du pinpointar verkligen det som var min tidiga värld. Det var också den värld som jag delade med min mamma. Och det var egentligen en typ av drömvärld för att kunna hantera det yttre. Och den yttre världen när jag växte upp, den var väldigt omväxlande. Vi flyttade ofta, och det var främst mellan då England och Kanada och så tillbaka till England, alltså när jag var barn då. Och under de somrarna som vi bodde i England så reste vi även till mormor och morfar i Sverige. Men mamma hade väldigt mycket längtan i sig. Och drömmar som hon, jag vet inte riktigt hur hon egentligen hanterade det. Jag tror att det var att hon gjorde så gott hon kunde i det som var. Men la allt sitt fokus hela tiden någon annanstans. Eller på andra människor. Och jag var på något vis, eftersom jag var första barnet, så var jag ju hennes prinsessa då. Som hon skulle skydda väldigt mycket. Och sättet att hantera svåra eller jobbiga situationer, det var ju att drömma sig in i olika sorters luftslott och hur det skulle kunna vara och bli så småningom någon annanstans. Mm. Och då blev som en delad sagovärld. Jag kunde ju berätta saker för henne om olika världar. Mm. Och så berättade hon för mig. Så att det tror jag att det som vi hade gemensamt, eller det som jag plockade upp, det var väl egentligen hennes sorg. Hennes sorg och längtan, så visst, det har ju präglat mig.
Men du nämnde att hennes uppmärksamhet eller fokus var alltid någon annanstans. Mm. Men ändå beskriver du att ni delade den här drömvärlden.
Ja, oja, hon var extremt närvarande. Mm. Med mig eller med vem som helst egentligen som hon mötte på ett innerligt plan. Hon hade den förmågan, vilket gjorde att hon oftast var otroligt älskad och eller då. För de som hade svårt för hennes sätt så tog de ju avstånd ifrån. Mm. Hon var väldigt oförskräckt. Hon hade verkligen inga som helst rädslor i förhållande till hur hon agerar i förhållande till andra. Mm. Och stod upp för det som hon själv tyckte var rätt. Men eftersom hon skyddade mig så mycket så fick ju inte jag det med mig att jag skulle agera själv. Utan det var någonting jag fick utveckla långt senare när jag var tvungen. Mm.
Men menar du just det här, eller jag uppfattar det som ett överbeskydd?
Ja, som det du kan beskriver. Man säga. Absolut. Ja.
Men upplever du att det begränsade dig?
Det gjorde mig nog mer osjälvständig. Eller också så var det ju att jag inte behövde ta itu med de illusionerna som jag fick med mig.
Mm.
Utan en verklighetsflykt som egentligen gjorde att det tog längre tid att förhålla mig till själva den yttre världen.
Ja, du menar så, ja. Mm. Men när jag nämnde detta med det här såret som ditt horoskop visar på. Mm. Som du har i relation till mamma. Mm. Hur skulle du beskriva det ytterligare?
Ja, under senare år då i min utbildning till bildterapeut så ingick ju också egen terapi. Och då nådde jag ju fram till ett minne som jag i och för sig har känt till innan, men som jag inte förstod hade just den betydelsen som det hade. Och det var den julen när jag precis hade fyllt 2 år, så har jag ju en tydlig minnesbild av att jag står och tittar på julgranen som har väldigt färgade lampor, sådana fairy lights, och så står den mot fönstret och det finns en stjärna i toppen. Och så vet jag att mamma ligger någonstans snett bakom mig och det har hänt någonting med henne. Och någonstans där i hörnet, där, eller till höger om julgranen, där ligger också insatsen med min lillebror som var född i augusti. Och hur jag går åt vänster fram till trappan till övervåningen. Det är ett sånt engelskt hus med väldigt smala trappsteg. Och så ser jag att jag tittar upp och så ser jag att Daddy är på väg ner. Och han har en violett morgonrock på sig, dressing gown, som han håller på och knyter. Och så har han en väldigt märklig, ett märkligt uttryck i ögonen. Han är väldigt bekymrad och han möter inte min blick. Och det är ju min minnesbild. Och vad jag vet hände, det var ju att mamma, för det här var Christmas Day, och så skulle hon ordna någonting mer med julbelysningen och satt i, det här var ett gammalt hus, hon skulle sätta in kontakt i väggen och fick stark ström genom kroppen. Och hon trodde ju själv att hon skrek så mycket hon kunde. Det hörde ju Daddy som upp och skulle klä om till Father Christmas, och han undrade, han förstod att det var ett konstigt ljud, det lät inte som någon av barnen. Så när han kommer ner är han helt inställd på och försöka och se vad det var. Och då vet jag också att han kom fram till mamma och rörde vid henne och fick en stöt och förstod att jaha. Så han gick bort och kunde stänga av huvudströmmen. Mm. Och vad hon har berättat så var ju det sista, när hon förstod att det inte var lönt, att hon skulle dö nu, så ägnade hon ju all sin energi åt då. Och ta farväl och besigna sig då till sina 2 barn. För det tyckte hon var så hemskt att hon skulle behöva lämna 2 små barn. Mm. Så att efter det så följde ju några veckor. Hon var ju på sjukhus, det brände hål i handen. Det var, gjorde att hennes axel hoppade ofta ur led. Gick ju in i hjärtat då. Men det minns jag inte. Jag har inte riktigt koll på den berättelsen. Men i hypnosterapi så fick jag ju reda på att i det ögonblick så blev jag ju faktiskt föräldralös i mitt psyke. Min mamma var död och när jag skulle söka ögonkontakt med min far så fanns inte den heller. Mm. Och sen följde ju då veckor när jag, eller vi barn, blev väl bortlämnade kanske hos en annan familj som mamma kände. Så det kan man ju, det är ju ett väldigt stort övergivenhetstrauma i sig. Mm. Men hennes sår har ju också med att göra när hon var mycket liten. Det här är ju den typen av sår som går i arv. För när hon var mycket liten så hon föddes för tidigt och hennes mamma hade inte tid att verkligen ägna sig åt den här lilla nyfödda, utan hade ju arbete att sköta och en man med otroligt häftig tumör. För han var tvungen att få sin sömn så han skulle orka jobba. Och så sa han att hon måste ha tyst på barnet, annars skulle han slå ihjäl henne. Så det är just det här väldigt, väldigt tidiga traumat om att det finns någonting som är oerhört farligt och att man är rädd för att mamma ska dö. Och att man inte, vilket innebär att man inte får finnas, alltså existentiellt trauma. Mm. Mm. Så det tänker jag att det är väl ett, det är en förklaringsmodell som finns.
Mm.
Men det är väldigt spännande när du ser det i horoskopet.
Ja. Vad känner du när du berättar detta?
Jag har ju bearbetat detta och jag vet ju att mitt sår är hos det lilla barnet. Det är ju någonting som jag har, som känns väldigt, det gör ju ont att tänka sig att ett litet barn far illa.
Mm.
Och jag kände mig ju inte kapabel till att vara en mamma för min lilla dotter när jag själv fick barn. Och den oförmågan, den, alltså hjälplösheten, hur ska jag, vad ska jag göra?
Mm.
Det är också det som på något vis är någonting som går i arv. Det är ju, det är naturligtvis smärtsamt. Och ett sår som man själv har och är medveten om, det är naturligtvis också, det får ju vändas till en fördel om man möter någon i en terapeutisk situation. Man kan vara inkännande där samtidigt som man får vara uppmärksam på vad som är egentligen ens eget och vad det
är. Det är ju exakt det handlar om. Mm. Men jag kan ju tänka mig att din upplevelse, eller den upplevelse du har varit med om, har ju inneburit att du verkligen kan förstå och känna in andra människor.
Ja, det vet jag inte om det är just det.
Nej,
länge så, om man går tillbaka till barndomstrauman. Det här var ju lite lustigt, ska vi sitta här och prata om barndomstrauman? Det som jag tidigt har varit medveten om, det var ju senare, det var när jag var ungefär 6 år gammal. Och vi bodde i Kanada och då hade jag det var alltså inte bra mellan föräldrarna då och det gjorde väldigt, väldigt ont i mitt hjärta. Och den smärtan, den kunde jag ju se som en dolk, ett svärd eller dolk, sword or a dagger, som gick verkligen igenom hjärtat. Och jag kunde verkligen känna hur fysiskt ont det gjorde. Det är också någonting som jag bearbetade väldigt mycket under bildterapikursen.
Mm.
Jag jobbade med det hjärtat med lera och formade ungefär lika stor som min egen knytnäve, mitt eget hjärta och som höll på med det. Så det var väldigt så där kläggigt och giggigt och formade till ett hjärta. Och sen målade det med röd färg. Och så hade jag att jag stack in kniven. En vass kniv där, förskärar och så rann det. Där.
Intressant.
Ja, och sen fick man ta hand om det i nästa skede. Så då tog jag ju med gipsbandage och la om om igen. Och sen så tog jag det med guldfärg runt omkring och så la jag på glitter. Och så höll jag i det och tog hand om det. Och det är så man kan jobba symboliskt med art therapy då. Som inte bara är själva bilder utan det är alla former av konstnärliga uttryck.
Mm, som är väldigt läkande kan jag tänka mig.
Det är läkande, ja.
Så spännande och intressant.
Ja, det är det. För då går man ju in i den här leksfären, transitional space då, som Winnicott talar om.
Mm.
Där är ju, all läkning måste ju ske när vi lämnar den berättelsen som vi har, som vi känner till, som vi har tagit till oss och anammat.
Ja.
Utan vi lämnar den och så är vi inne i lekens värld.
Mm.
Och all former av lekterapi och dramaterapi, det är ju otroligt bra att göra med barn just nu.
Ja.
Men även för vuxna ifall de kan ta till sig det.
Ja. Men vad har du för erfarenhet av vuxna som verkligen kan ta till sig det?
Ja. Och då är det ju så att jag har ju också förkovrat mig mer i mysterietraditioner överhuvudtaget. Och mystika upplevelser och studier och ceremonier. Och, alltså jag är väldigt intresserad av det ceremoniella och hur man, det är ju som en vuxen form egentligen av att undersöka det här som är transitional space.
Mm.
Man lämnar det kända, man lämnar sin egen berättelse och identitet för att gå in i någonting där man öppnar sig för att vad som helst kan hända. Och i det ceremoniella spacet så innefattar ju det att man träder ju faktiskt in i det gudomliga sfären. För ett barn så är det ju självklart, vi är ju gudomliga varelser. Men som vuxen så kan man ju behöva en övergång för att kunna landa i det. Och då är det ju också någonting som kanske kräver en viss träning för den som inte är van. Och då kan man ju börja istället mer med bara en avslappning, om man går in i en slags, ett slags drömtillstånd. Därför att när du är inte riktigt vaken, när du håller på att vakna, du har drömt eller när du precis håller på att somna, då är det ju så att du kommer ju inre bilder till dig, och det är ju drömnycklar som är budskap till dig själv. Så det tycker jag är oerhört intressant att jobba med drömmar och minnen på det sättet. Att det kan transformeras i en trygg sättning då. Så att det är ju det som är på ett sätt på lek, och på ett annat sätt så är det som är det verkliga.
Mm. Jag kan tänka mig att det sker en läkningsprocess i det stadiet, så att säga.
Ja, det är det gör, och det är det man vet nu med forskning omkring hjärnans plasticitet. Att det faktiskt blir omgrupperingar och andra neuronbanor i hjärnan. Vilket är alldeles, alldeles fantastiskt.
Ja, verkligen. Mm. Det här behöver verkligen lyftas fram mer och mer.
Det gör det. Vi behöver lite mer magi i världen. Också för att det ger hopp. För att det är inte bara hopp, utan när man är i det stadiet så finns det inga begränsningar. Nej. Allt är möjligt.
Nej, precis. Och det är ju då man är kreativ också.
Just det.
Och vilken glädje när man tillåter sig att vara kreativ.
Kreativitet, det är ju alltså ett intuitivt självuttryck. Allt det som kroppen bär, det lagras ju i kroppen, och det kan ju komma ut genom rörelser som blir när man formar. Ja. Antingen det är med pensel eller med lera eller andra material.
Men jag tänker just på ditt horoskop där, och att du har Neptunus, den nära din livsmålspunkt, och även Venus, och är så fin aspekt då till månen. Alltså, det, för mig berättar det att det sår som du bär med dig, kommer du verkligen att transformera till en läkning och en medvetenhet, och som också har att göra med hur du fullföljer din livsuppgift. Där du verkligen känner att nu är jag på rätt spår. Nu har jag verkligen kommit i hamn eller kommit i mål. Ja, förstår du vad jag menar?
Nej, inte riktigt. Nej. Du tänker kanske på, för att jag har ju fortfarande hinder i vägen. Jag är ju inte där ännu.
Nej.
Mer än, alltså, ibland är jag ju där, men i stort, om jag ser hur jag lever mitt liv i stort, så har jag fortfarande saker som jag behöver göra mig av med. Gamla mönster och rädslor som lever kvar som hjärnspöken lite.
Jag kanske hade lite bråttom nu, men det är ju det, jag ser din potential och dina förmågor som ett resultat av det jobb som du gör, även om du upplever att du har saker och mönster och beteende kvar. Men du har ju den här drivkraften att verkligen gå vidare hela tiden.
Ja, framförallt så är det väl som att det är en återgång till det som var väldigt tydligt för mig när jag var liten. Under barndomen så var jag ju helt klar på vad det var för mission jag hade i livet. Och det var ju att förmedla vishet, kunskap, insikt till hela mänskligheten. Och sättet jag gjorde det på, det var ju ofta att jag tyckte om att vara för mig själv och antingen klättra högt upp i ett träd och sitta bekvämt där, eller gunga på en lång repgunga, eller sitta någonstans på ett berg, eller då var det ju ett litet berg om jag var barn, men alltså jag letade upp platser som var där jag var själv, och sen höll jag mina långa, som jag kallade för predikningar, för jag visste inte vad det hette, men långa meddelanden eller det som jag ville få ut till människor som var så viktigt för hela mänskligheten. Och det gjorde jag ju på ett språk som inte fanns och med hjälp av toner och melodier.
Mm-hmm.
Så det skulle jag kunna ge lite exempel på om du vill.
Ja, gärna.
För att då låter jag det bara komma som det faller sig. Och den energin som förs ut, den har ett jätteviktigt budskap. Så då kan man som lyssnar bara öppna sig. Mai suin tuin kuin noi suin kuin. Jag kunde sitta i timmarvis, vet du. Och det kunde ju vara både så här, lite som sång. Eller bara att det var ord och det var ljud. Och det fyllde mig själv med en sån känsla av storhet. Och att det här var så viktigt. Och jag visste att det här... Och sen på något vis så parallellt i mitt barndomsliv så var det en lång räcka av besvikelser att människor inte kunde ta emot allt den här enorma gåvan som jag kunde ge. Visst är det spännande?
Ja, men vad fint. Vilken energi jag kände när du förmedlade detta. Helt underbart. Ja, men du, då kommer jag in på ditt horoskop, för jag tänker just på solen där i 12:e huset. Du blir inte sedd. För den du är.
Nej, för den budbärare som jag var. Nej.
Ja, så kan man säga. Ja. Och det stämmer precis då med Jupiter där. Mm. Alltså, hur ska du få ut detta? Och vad har det skapat det? Att man inte har förstått dig. Den storhet. Och det budskap som du vill komma ut med.
Jag tänker att det är som... Det som livet, om vi ser den yttre verkligheten, lärde mig, som jag var tvungen att lära mig. Så är det ju allt detta i vardagen. Jag hade svårt för det. Jag hade svårt för det jordiska, svårt att anpassa mig och göra saker. Så att det var alltså en stor ansträngning. Och då som ung vuxen så var jag ju väldigt... tyngd av det, att jag skulle klara det. Så jag valde alltid det svåraste. Jag valde inte att bara sjunga och måla och leka som jag egentligen ville, för det visste jag ju, det kunde jag redan. Utan jag måste bevisa för mig själv att jag kunde göra någonting som var värt i en annan värld. Och då var det ju egentligen i kunskapens värld, så att där har jag väl fastnat till viss del. Men det rent praktiska har jag alltid haft ganska svårt för. Mm.
Jag ser ju att du saknar jord i ditt horoskop, och där det kopplar jag till det du berättar nu. Du har ingen av de personliga planeterna just i jord. Så,
Ja, och då har jag ändå intuitivt alltid sökt mig till naturen. Så att det är ju mitt sätt att jorda mig, att kunna få vara i naturen. Och även om jag tänker att jag är intresserad.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
intresserad av att samla växter exempelvis och lärde mig själv mycket om vilda örter och hur jag ska handskas med dem. Men att då ha en egen trädgård och odla och vattna konstant, ja men det var ju svårare. Att relatera till vilda djur som kom, ja det var ju intressant. Men att då ha hand om ett djur som skulle vara tamdjur, ja men det var också svårt. Så att det är väl det att jag har... Ja, svårt att jorda mig, precis. Mm.
Men vad händer då när du kommer in i skogen? Och vad är det som gör att du känner dig jordad där?
Ja, men då är jag ju ett med naturen. Då kan jag ju upptäcka så mycket. Och ofta så när jag har hittat en plats i naturen eller nära vatten eller högst upp på ett berg eller någonting, då sätter jag mig ner och så mediterar jag och så går jag in i avslappning. Och sen så just det här att jag sjunger.
Mm.
Så att jag har ju fortsatt på samma sätt.
Men bär du med dig den känslan sen i ditt vardagliga liv? Eller
ja, det är också någonting jag har lärt mig. Att det är ju ett verktyg. Mm. Om jag kan börja min dag så och be om beskydd och vägledning i min dag, så behöver jag ju inte anstränga mig. Utan då får jag ju den hjälpen, och likadant på kvällen innan jag ska somna och då vara tacksam inför allt detta.
Men vad fint att du har hittat det sättet. Det måste jag säga. Men jag tänker, skulle vi kunna återgå lite till bildterapin och om du kan berätta lite mer om den?
Ja, bildterapi, det är så spännande att jobba med, därför att bilder har alltid intresserat mig. Jag har alltid älskat att titta på bilder, måla själv men också titta i bilderböcker, sagoböcker och överhuvudtaget se på bilder. Det är något väldigt, väldigt rogivande att gå in och känna in hur det känns, vad det är. Och i mitt arbete som lärare så var det ju ganska tidigt som jag upptäckte att när det fanns svårigheter med att kunna ta in information, eller rättare sagt om det är så att elever inte, ja, de är inte där helt enkelt, eller människor överhuvudtaget inte är riktigt där de kan uttrycka någonting, utan det blir bara i huvudet, då är det bästa sättet att jobba med avslappning. Och antingen en visualisering eller att man kommer tillbaka till ett minne som man suggererar. Och sen att man får lov att göra en bild av det. Mm. Eller att man kan beskriva vad man såg. Därför att då kommer man tillbaka just till drömbilderna. Det som kommer verkligen ur ens innersta. Och det är ju intuitivt måleri jag talar om. Så att fastän jag hade gått utbildningar i det rent tekniska då, med olika former av konstnärliga uttryck, så när man släpper allting och bara kan gå in i intuitivt måleri, då händer det någonting helt annat. Man får ju vara i ett avslappnat tillstånd för att koppla bort det rationella, värderande vänsterhjärnan som man ser. Så bara komma in i ett slags flow när handen rör sig, och sen så jag har, så blir det den färgen, och där ska vara mer vitt, och där plötsligt så kommer det någonting, och vad händer där och där. Och det är också en övning i att släppa taget om att hålla fast vid någonting, utan man kan ju aldrig hålla fast vid en energi, och det är därför också som det som har skapats har en energi, en betydelse för dig så länge som den bär dig. När du själv har gått vidare så är det inte intressant längre, utan då är det andra saker. Och då när jag märkte att det här var ett sätt som också gynnade språkutveckling, för på den tiden jobbade jag mycket med elever som hade andra modersmål än svenska, eller inte kunde så mycket svenska och inte kan uttrycka någonting om sin omvärld, därför att de har inte kunnat uttrycka det som finns i sitt inre. Så då måste man ju börja där.
Mm. Vilken bra metod.
Det är fantastiskt. Och inte minst ifall man gör det i grupp och sen kan se på de olika alstren tillsammans och lägga märke till vad är det för rörelse här? Vad är det för känsla här? Ja. Kan vi ta fatt i just den figuren som står vänd åt det hållet. Om vi gör så allihopa, hur känns det? Och så börjar de skratta då tillsammans. Och så händer det någonting. Och på något vis att varje individ har vågat visa lite av vad som göms i det innersta. För de andra i gruppen, det gör också en väldigt fin sammanhållning. Ja. Och detta kan man ju sen då omvandla till ord, till berättelser, till sagor. Oändligt.
Nej, så du hade med dig gruppen då? Alltså det var okej för dem att göra det här?
Ja, det var så jag började jobba i mindre grupper på det sättet. Ja.
Det låter ju jättespännande.
Ja, det var det kändes som ett viktigt och riktigt sätt att jobba med. Mm. Som också då var, det är ju essensen av folkbildning, att man ska kunna nå via gemenskap, att man styrker individen. Mm, men sen hade jag ju också det här andra då, att hur ska jag, var är det jag själv helst jobbar? Och då är det ju ceremoniellt jag tyckte mycket om att jobba i medeltida kyrkorum, alltså att man har redan helgade platser och kan jobba med mysteriespel och kyrkospel. Väldigt, väldigt spännande.
Vad var det som var spännande där?
Ja, där var väl det att jag kunde sätta en struktur där det skulle hända saker. Men i varje moment så kunde jag då släppa loss exempelvis med intuitiv toning. Eller att berätta någonting. Eller genomföra en visualiseringsmeditation där jag följer det som finns i rummet.
Mm.
Och det ger mig själv en väldig tillfredsställelse att kunna fånga det som är just precis nu. För då vet jag att då är det rätt för alla.
Mm.
Jag kan tänka ut någonting till att börja med, men om man håller fast vid det så har ju redan tiden slunkit iväg, om man säger. Eller den världen som är just då. Och jag kan ju inte komma med någonting som formades i ett förflutet. Jag kan komma med en planering, jag kan komma med en intention. Men jag måste ju vara öppen om jag vill att det ska vara på riktigt ett kreativt transitional space.
Men nu hänger jag inte med riktigt. I vilket sammanhang använde du dig av detta?
Ja, nej, det var ju efter att jag hade haft ett år där jag jobbade i en ensemble med skådespel, och egentligen var jag anställd som manusförfattare, och det var ju för att lyfta fram kulturella besöksmål i Götene kommun, så att då fick jag ju skriva någonting om Sankta Helena och uppföra det kyrkospelet och om Arn och...
Vilken grej!
Ja, det var egentligen mitt bästa jobbår, kan jag säga, när jag jobbade, så det var väldigt, väldigt spännande. Och det var också bra träning, tänker jag, för att det som du sa tidigare när vi pratade om att det ligger i horoskopet egentligen, att kanske vara mer utåtriktad och stå på scen och sådär, så fanns väl en önskan hos mig som barn att jag skulle kunna det, samtidigt som det var inte det som var det primära. Och så var jag ju också i tonåren och så var jag ganska blyg för det, och det var ju något som jag kunde jobba med när jag var lärare.
Ja, just det.
För då har man ju hand om grupper. Så att det var väl egentligen också ett led i självutveckling att kunna ta den platsen. Men har jag ju stor användning av när jag möter människor.
Ja, precis. Men hur känner du idag det här att vara lärare? Alltså, finns... Är det en självklarhet för dig?
Nej. Mm. Det känns som att jag har verkligen gjort allting som jag skulle göra för att utveckla det så mycket det gick. Och nu, det finns ju andra som får ta vid, känner jag. Det känns som att jag ska fokusera mer på det andliga. Därför att det finns inte, den platsen finns ju inte riktigt i läraryrket.
Nej, precis. Det gör det inte. Och det är ju det jag menar då när jag sa det här, att fullfölja henne av dina livsuppgifter. Men en väldigt viktig sån är ju verkligen det här att kunna använda dig av all den här kunskapen som du har inom dig. Alltså latent, och som du har lärt dig och som du har vidareutvecklat. Just, alltså intuitionen och just det här konstnärliga. Och att kunna hjälpa andra människor med den här metoden. Jag tänker framförallt nu med bildterapin. Det ser jag utifrån horoskopet som din...
Ja, det är väldigt spännande, för att jag kombinerar ju det för det mesta med då visualiseringar.
Mm.
Och det är så verksamt, därför att då kommer man in på djupet med en gång. Och då av den upplevelsen att kunna gå fram till konstnärliga material när man är så uppfylld av det som man just har fått vara med om. Det gör att då blir det ju intuitivt, och det blev ett väldigt viktigt självuttryck. Vilket inte direkt händer om man inte är van vid att bara ta fram och uttrycka det man vill med färg eller form. Och för de flesta av oss så har vi ju glömt bort att det här är egentligen ett av våra primära uttryck. Så är det att vara skapande och kreativa med vad som helst för material. Allt vi får fatt på, om vi är ute i naturen och så drar vi lite i grässtrån och börjar fläta och tvinna. Mm. Det sitter ju i oss på något vis. Och ta en sten och rista mot en annan och titta på sina fotspår och dra loss en bit bark eller stoppa in en blomma där. Och allt det här som är så viktigt att man bejakar när man är med barn. Att inte lämna så mycket färdigt material utan just att man skapar. Och vad är det här för någonting? Ja. Och vem bor där inne? Ja. Är det där lilla? Och vad tänker den just nu?
Helt underbart när du berättar det. Men jag tänker då på barn som kanske är traumatiserade eller har svåra upplevelser bakom sig. Mm. Hur tänker du om bildterapin då som hjälp?
Ja, och då är det är ju det allra bästa egentligen. Och bildterapi, då vill jag hellre använda det engelska ordet art therapy. Därför att det handlar ju om att skapa. Så det går ju in i vartannat med lekterapi och dramatisering. Därför att man använder sig av allt möjligt för att få ut sin berättelse. Barnet är traumatiserade, barnet vill ju att någon ska kunna, alltså återupprepas, så att det ska kunna bevittnas i ett tryggt sammanhang. Och då är det ju A och O att man har tillgång till kreativt material. Så att det kan sättas utanför sig själv, utanför kroppen. Man kan tala om detta. Man kan ju också jobba om man har en färdig docka exempelvis, som man gör inom på sjukhus ifall man har. Och då talar man kanske mest om fysiska trauman. Och jaha, men och den dockan slog sig också precis som du på benet. Och då gör vi såret och så kan vi ta plåster. Det är ju någonting som är enkelt. Men att gå in i en bildterapeututbildning och ha fått se så många dokumentationer av barns bilder som har utsatts för svåra övergrepp. Det är verkligen så fascinerande. Så mycket information som finns i bilderna. Och då krävs det ju också en stor ödmjukhet inför det som vi inte vet. Barnet vet vad det är som ska komma. Men en enorm följsamhet behövs, därför att om vi som vuxna går in och värderar och tycker att vi ser någonting, det kan ju bli helt tokigt. Utan man måste ju veta vad man gör. Framförallt att följa det som är intuitivt i rummet. Och låta barnet få uttrycka i sin egen takt. För psyket släpper ju inte fram mer än vad den orkar med just precis då.
Men så är det. Men tänk om vi skulle kunna använda den här art-terapi här på BUP. På liknande ställen.
Ja, det vore ju drömmen. Och det har vi också pratat om mycket under den här utbildningen jag gick på, som var under ledning av Niarte som har funnits sedan 80-talet. Och hur vi ska kunna bli mer synliga. Det finns ju så många studier, så många exempel på hur bra det funkar. I Danmark och i Holland, i Tyskland och i England och i USA så är det fortfarande väldigt stort och viktigt. Men i Sverige så är det som att man har lagt locket på. Man diagnostiserar och så medicinerar man. Och så lite KBT och så är det ju. Det ska inte få ta tid. Och läkning tar tid.
Ja, och vi lever ju en sån tid. Mm. Så det händer ju väldigt mycket. Mm. Även om man kanske inte ser det så tydligt. Men där är ju du en viktig person.
Mm. Vi är det.
Ja, verkligen. Mm. Så, vad spännande. Mm. Ja, Barbro, hur tycker du nu? Har du fått ihop de här olika världarna? Mm. Som vi pratade om tidigare.
Ja, det har ju varit genomgående tema för mig faktiskt under bildterapeututbildningen. att få ihop min inre och yttre verklighet. Och det är spännande, varför skulle det vara så svårt? Och då tänker jag, rent alkemiskt så är det ju så att det manliga som är solens sfär, den är ju väldigt omedveten om det kvinnliga. Det vill säga det maskulina är väldigt omedvetet om det feminina. Och när man talar om det heligt feminina så är det ju den sfären som är det lekfulla och det kreativa. Och går man inför en väldigt manlig sfär, ofta med yrkesroll eller duktighetsprincip och allt man ska rent praktiskt, och glömmer bort att drömma och fylla på och leka och bara vara i stunden och gå ut i naturen, då mår man ju inte bra. Och jag kunde ju se detta att okej, varför finns den här splitten i mig själv? Varför får jag inte ihop det? Och då tänker jag att en nyckel har ju varit detta med att det är faktiskt inte jag som behöver ta detta ansvar. Och då, vi talade förut om att man kan ha som en ritual när man är på väg till jobbet, när man vaknar på morgonen eller man önskar både hjälp och välsignelse med den här dagen. Alltså att man upplåter sitt eget ego. Man bortser från den och okej, men låt mig nu få vara mer i tjänst åt den här stora gåvan som är den här dagen. Att få hjälp med att göra det som är. Och då, i och med att man inte behöver ta det där ansvaret, så blir det så mycket bättre än vad man hade kunnat förstå. För att kunna fatta hur det här funkar så får man ju vara medveten om att det är olika former av ego states som man har. Man har alltså en väldigt duktig manager, en del av en som man har utvecklat för att kunna axla en massa ansvar. Men då har den glömt bort att det är faktiskt inte det som är ditt eget kärnsjälv. Och då är vi tillbaka till själva hemligheten med allt helande. På alla plan så är det att det går inåt i det som är ditt kärnsjälv, som är det oförstörbara. Så man kan ge så många olika namn. Vi kan tala om högre jag, vi kan tala om det själsliga eller då ordet kärnsjälv tycker jag är ganska bra. Men de andra som är olika personas som vi har, de kan ju fara iväg lite beroende på vilket ansvarsområde de har. Många är ju beskyddare. Och då är det ju av det här lilla då exilen som man kan säga som är där sårbara. Mm. När vi talar om såret förut. Men den som är så duktig och så kompetent, den får vi ju inte glömma att det är ju en roll som vi har utvecklat. Mm. Och det är egentligen att vara människa. Det kan inte bara ett ego axla. Och där tycker jag mycket om ett shamanskt talesätt. Vi som människor, vi har två uppdrag här på jorden. Och det ena, det är att bygga sin yttre verklighet. Och det gör vi ju för varje gång som vi... Allting startar ju med en idé som blir en intention och så ett val. Ja, men nu väljer jag att läsa där eller att åka iväg dit eller att fortsätta här och träffa den personen. Jag väljer bort olika saker. Alltså vi har ju faktiskt byggt upp det som är vår omvärld om vi tänker efter. Så det är vårt ena uppdrag, att bygga vår yttre verklighet, att bygga vår värld. Men det andra som är precis lika viktigt, det är att bygga sig själv. Mm. Och båda två är exakt lika viktiga. Så någon som ägnar sig åt att bara bygga sin yttre verklighet kommer väl kanske till 40-50 års ålder när det börjar kännas ganska så tomt. Att jaha, was that all there was? Nu har jag nått dit och vad händer sen? Mm. Därför att det har med handlandet, med görandet att göra. Och tvärtom då, någon som har bara gått in för att ja, men nu ska vi hitta frid och fröjd. Vi ska sitta och meditera och alla ska älska varandra. Ja, tills någonting händer som gör att oj då, nu blev det ingen balans där. Och vad är det som händer egentligen? Det fungerar ju faktiskt inte heller. Utan vi måste ha balansen mellan det manliga och det kvinnliga. För vi uttrycker det så, det handlandet och varandet, görandet och varandet. Och då att använda det som är själva varandet till att bara emanera den här enorma kraften, den här energin som är universell, som är kärleksenergi, till att läka allting, till att verkligen kunna förankra sig i det som är. Och sen ta med sig av den energin in i då det här handlandet. Att okej, nu är det inte jag som är duktig som gör det här, utan allt jag har lärt mig det är jättebra. Men just i denna stund så behöver jag inte det. Jag kan glömma det, jag kan bara upplåta mig till den här stunden. Och förlita mig på att det som kommer och det som är, det blir bra. Och det är ju en ganska så märklig kombination av intuition och tillit som baserar sig på erfarenhet. Alltså vi kommer inte undan, vi måste allihopa igenom den fasen när vi kämpar, alltså den handlande fasen. Mm. Vi kan inte komma som 60-åringar som har börjat att förstå att ja, men jag behöver utveckla mig själv och gå till 30-åringen och säga att ja, men det är det här du ska göra. För det är inte alls det som 30-åringen ska.
Nej.
Och förstå att allting har sin plats. Det är också en tillit till att varje människa är exakt där den ska vara just precis nu.
Precis.
Och det är en viktig insikt, tänker jag. För att då, det betyder ju både att du själv inte är viktig och att du är superviktig. Därför att du bara är, inte för någonting du gör.
Nej.
Utan i mötet att det händer någonting.
Exakt.
Och då behöver vi ju inte heller vara så rädda för allt. För det som vi är rädda för, det baserar ju sig på gamla upplevelser. Och så skjuter vi in det i framtiden.
Ja.
Men framtiden skapas i den energin som du har med dig just precis nu.
Det är ju verkligen att vara i flödet.
Att
och att släppa kontrollen, det är exakt det du pratar om, känner jag.
Ja, det är det.
Och det är verkligen en konst. Men är det något man lär sig kanske när man har fyllt 60?
De säger det att just vid runt 60-årsåldern så börjar alla att upptäcka att det är någonting som behöver kanske rättas till. Någonting som man har lärt sig. Så att man inte tar med sig samma mönster.
Nej.
Och bryta mönster, det kan vara ganska så knepigt annars.
Det här är ju verkligen... Ja, så här är det.
Så här är det.
Och det är så fint att du säger att vi är alla där vi ska vara. Och det gäller verkligen att betona det, känner jag.
Ja, för annars så går man ju in med en värdering.
Exakt.
Och den är ju farlig. Och överhuvudtaget elitistiska funktioner som är till för en helt annan typ av värld som vi tyvärr har halkat in i.
Mm.
Den fungerar ju inte, utan vi behöver ju komma ur alla de mönstren för att nå den nivån som är unity, som vi förstår att vi är en del. Allihopa är en lika stor del. Det innefattar allt liv på jorden och själva jorden självt och alla dess byggstenar och framförallt vattnet som flödar. Jag tänker det är också ett av mina speciella, vad ska jag säga, skötebarn i mentalt att värna om vattnet på det här jordklotet, för vi har också en del av vattnet. Vi består så mycket av vatten i alla våra celler. Och där är vi tillbaka till toner, ord. Vi talade förut, du och jag, Ann-Kristin, om ord och hur jag menar att ja, men jag är mer intresserad av det som är mellan orden, den energin. Och det är ju någonting som man lär sig också genom dramaövningar också, och röstövningar och sjunga i kör. Att det är i vokalerna som läkning sker, det är en vila där. Alla konsonanter, det får man ju också lära sig som lingvist, att konsonanterna det är ju stopp. Det är ju stoppen på det som är uttryck. Och det är därför som det är så läkande och helande att jobba med frekvenser som är toner, som också är färger, för allting går ju att översätta. Så att mera färger, mera toner och framförallt att vara rädda om vattnet och ta det på största allvar. Att vatten är heligt, verkligen.
Precis.
Och det flödar i oss alla och det gör att vi är sammanlänkade till allt som är på planeten.
Just det är så viktigt det du säger. Och att bli påmind om detta, det är helt underbart.
Ja, det är bra att påminna sig om det som är viktigt.
Gud, vad spännande allting är. Vi skulle kunna sitta här i flera timmar.
Ja.
Nej, men det är så intressant allt det du säger, och jag känner att jag får smälta detta.
Mm.
Hur känns det för dig nu?
Ja, det känns väldigt fint att ha fått dela och mycket speciellt eftersom jag vet att du når ut på ett sätt och du jobbar med det aktivt på ett strukturerat sätt som jag också behöver jobba mer med, för att det som du ser, tiden är mogen och då får vi göra det vi kan. Och att ha en gåva innebär också ett ansvar att förvalta den.
Ja, så sant. Jag ryser när du säger det. Det är jätteviktigt. Och jag är så tacksam att ha kunnat kombinera samtalet med ditt horoskop. Och det är...
Ja, berätta mer nu då så jag ska kunna knyta ihop det från horoskop.
Jag kan väl säga så här, jag får en djupare förståelse för dig när jag tittar på ditt horoskop. Då förstår ju jag att astrologin fungerar. Och det blir jag ju övertygad om med jämna mellanrum. Men det ändå så är det så. Jag vet inte vad jag ska använda för ord. Men det är så tacksamt att se hur det stämmer överens. Så att just det här såret som jag pratade om. Hur det har... Eller du har valt... Vi väljer ju våra liv. Mm. Och du har valt verkligen att... möta det här såret i dig och som har drivit dig till att ta fram den här kunskapen inom dig som har lett till en läkning av dina känslomässiga sår. Du fortsätter den här processen, det är ju en process som aldrig tar slut som jag ser det. Mm. Men det är så fint att du säger det, för det visar ju också på din ödmjukhet. Blir vi någonsin klara med oss själva?
Jag tänker att om jag ska knyta ihop det till det här tidiga, så var det ju att mamma, hon erbjöd mig den magiska världen som en tillflyktsort. Mm. Och det som jag gör på senare år i mitt liv, det är att jag tar tillbaka den och tillåter mig att leva med den i världen. Mm. Och det där kan ju en del människor ha lite svårt för. Därför att ett ego har alltid en stolthet. Det är också en rädsla att släppa kontrollen. Därför att ja, den har man ju fått kämpa sig till. Men i den magiska världen så behövs inte någon kontroll. Utan vi är ju hållna allihopa i den magiska världen. Och det är ju så sammanbundet med tillit. För att våga tro att världen är magisk. Det är inte många vuxna som gör. Det tänker jag, att hur ska vi få tillbaka den tilltron? Då måste vi gå in och ta kontakt med barnet i var och en av oss. Mm. För barnet vet att världen, livet är magiskt, livet är heligt.
Så fint. Mm. Tack snälla. Det var så fina ord och det är precis utifrån hur jag tänker.
Mm. Jag vet det, och det är därför det var så roligt att få komma hit.
Ja, jag uppskattar verkligen, som jag sa i början, att du ville dela med dig av din kunskap och ditt liv och på det här sättet. Mm. Tusen tack, Barbro.
Tack så mycket.
Och tack, kära lyssnare. Jag hoppas vi hörs igen.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.